Välkommen till Styrkebyrån, doktor Caroline Mellberg.
Tack så mycket.
Trevligt att du är här med oss igen. Du har ju varit med i våran podd flera gånger. Och det är ju för att det är så skönt för oss att ha med dig. För du är liksom, du blir våran expertperson. Så kan vi säga lite vad vi tycker. Och så kan du säga så här, nej men det där stämmer inte.
Vårat alibi liksom.
Ja. Ja, precis. Idag har jag ägnat väldigt mycket åt tyckande. Som är liksom personligt tyckande. Som inte har med någonting annat att göra. Det är ganska kul. Ja. Så det kan jag göra om ni vill.
Det här säger jag inte som doktor Mellberg.
Nej.
Folk får sluta hålla på.
Ja, faktiskt. Det är ju det jag säger. Sluta.
Men Caroline, just nu är du mitt uppe i fullblown fas 2 covid-region Skåne.
Fy, inga svordomar. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så tradigt så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Ja, men du, man får svära i den här podden, speciellt när det handlar om covid-19. Vi är nämligen också rätt klara med det.
Jag är så otroligt klar med det. Och nu det kommer aldrig ta slut, känns det som. Ja, nej, det är jättetråkigt. Jag började faktiskt en ny tjänst nu 1 november eller 2 november och tänkte att nu ska jag vara här och på plats och känna mig var synlig för mina medarbetare och sådär. Och så sitter jag helt själv. Och när jag pratar i telefon så tror folk att jag sitter på toaletten för det ekar så mycket.
Nej.
Ja. Ja, och liksom, ja. 1000 patienter som är inlagda. Nej, det är inte så många. Men ja, det är ju... Jag kan inte säga att det är värre än i våras än. Men det är ju på god väg ditåt.
Mm. Framförallt också att alla inom sjukvården kanske också är lite mer påslitna, ja. Lite mer slitna än i våras också kanske. Alltså de som jobbar.
Ja, och liksom de här sekundära effekterna som covid har på att liksom inställa operationer och så som man redan liksom efter våren blev jättemycket back. Mm. Där man nu skulle precis påbörja liksom att ta igen och så blev det ytterligare back. Det är liksom inte bara covid, det är så mycket annat också som påverkas. Det är som allt kompetensutveckling. Alltså det är som i slutändan handlar om liksom patientsäkerhet. För att om man inte kan utbilda personalen för att det är en pandemi så blir det ju vårdligt i nästa steg. Det är som allt. Mm. Själva infektionen är en liten del och den ställer ju till problem. Men det är dominoeffekten som tycker jag är det mest tärande. Mm. Plus att man inte får träffa någon.
Vad är det för olika tjänster du har just nu? För jag vet att du jobbar fortfarande kliniskt som läkare också. Men du har, och sen så jobbar du, du har fått ett nytt fräsigt jobb också.
Ja, jag vet faktiskt inte vilket jobb som är fräsigast. Men jag är nu verksamhetschef för en enhet som heter forskning, utbildning och utveckling i nordvästra Skåne. Mm. Och det gör jag på halvtid. Och så är jag också kliniker då. Och jobbar med patienter varannan vecka ungefär. Vi får väl se hur länge det håller då. Det är, man kommer ju att vara tvungen att prioritera kliniken. Så det kanske blir en helt annan fördelning inom kort. Men än så länge så får jag lov att ägna mig åt en del administration. Som också är väldigt covid-inriktat. Men ja, jag jobbar ju då främst med alltså all vårdutbildning. Allt från sjuksköterskeutbildning, arbetsterapeut, dietist, logopeder. Alla de ska ju ut i den kliniska verksamheten. Och sen alla läkarstudenter.
Oj, vänta.
Och sen kommer farbror genom dörren.
Kom den farbror i våran dörr?
Nej, jag ska lämna till det saker. Så kom... Så stod jag i trapphuset och någon som webb kom
okay.
Och jag var på den här delen.
Ines har dansat WAP i porten. Men kan du stänga den här dörren? Förlåt. Förlåt.
Det kommer farbror, det lät bra liksom.
Ja, jag bara, gud, har det kommit in någon i vår lägenhet när hon dansar WAP?
Ja.
Ja, det är ändå... Barn gör ju att man blir glad. Men vi kan ju alla konstatera att 2020 är inget så favoritår för oss hittills.
Nej, gud, herregud.
Nej,
så och det är så många, många av mina vänner som fyller år i år. Jag tänkte att det skulle bli, jag hade ju föreställt mig att det skulle bli så här festår när jag liksom så här åkte mellan 40-årsfiranden och ja, drack bubbel och dansade. Tänkte jag.
Ja.
Vi får hoppas på det där vaccinet, men jag har lite känslan av också att vaccinet, när det kommer, då kommer folk gå helt bananas och bara, nu åker vi till Turkiet, jag beställer Foodora dit, jag tar med hela släkten.
Ja, alltså jag har väl i sig ganska stor tilltro till läkemedelsindustrin, men jag har väldigt svårt att tro att det ska gå så där snabbt. Just nu så tror jag att ganska mycket av det här mediala kring vaccinet är ju liksom för aktiemarknaden och att aktien ska, för jag tror att det är liksom kapprustningen, är det liksom Ryssland mot USA, nej men lite så. Jag har svårt att se att vi skulle kunna få ett fungerande säkert vaccin inom kort.
Det känns kanske så.
Alltså om vi tänker att vaccinets, tanken med vaccinet är ju åtminstone att det ska skydda oss en säsong. Alltså influensavaccin tar man ju varje år. Men vi tänker att det är en säsong. Då måste man ju utvärdera vaccinet åtminstone under en säsong. Och hur ska man ha hunnit det? Alltså vi är ju inte där än. Liksom.
Nej.
Så visst, man kanske vet att det har funkat efter 20 dagar eller 30 dagar. Men funkar det efter 2 månader? Jag vet inte. Liksom.
Det är sanningen. Jag tror alla ändå går runt och hoppas. Men det kanske är skönt att få den, liksom, och förstå att det kanske är lite större än så. För jag tror att många, man tänker bara så här, åh, vaccin, det kommer lösa problemet förhoppningsvis snart, men att man kanske inte har hela bilden, och man vill nog inte ha hela bilden heller, tänker jag, för att någonstans så vill alla liksom passera den här tiden nu och liksom få ordning på allt. Jag såg i, om det var igår eller vad det var nu, så förlängde de i alla fall i den här regionen träning och match för seniorer och äldre juniorer. Alltså att man har, man får inte träna eller spela match överhuvudtaget. Och det är också så här, det är många som påverkas liksom av bara en sån sak. Det är ändå idrott liksom. Det tycker jag är så här sorgligt, men det är klart, man har ju, alla har ju sitt egna så här, vad säger jag, kärleksbarn tänkte jag säga, men om olika saker som man tycker är viktigt. Jag tycker så här, just när det blir såna saker, så det är så många som blir så här, det blir dålig stämning, tänkte jag säga, men ledsamt med just när det gäller träning och sånt.
Ja, och vi som jobbar som enskilda, eller så att säga privata näringsidgare och företagare, och jag har upplevt konkurser i min närhet nyligen. Vi har inte heller sett det värsta vad det gäller ekonomin, därför att många företag har ju såna här årsbudgetar, och det är ju nästa års budget som kommer att påverkas för väldigt många, för att 2020 redan var lagd när året började. Så de ekonomiska effekterna har vi ju fortfarande inte sett allting av heller. Så det är, ja, jag vet inte. Jag har varit isolerad hemma nu i 14 dagar. Alltså inte så här isolerad att jag är ju inte sjuk eller någonting, men de här nya restriktionerna. Och jag har liksom valt min sociala bubbla med vilka jag umgås med, och jag jobbar hemifrån, och jag känner mig ju lite, börjar känna mig lite så här skev i huvudet alltså.
Ja, men det blir ju det, och det tror jag ändå är en ännu större del i det här. Det är ju just det här att det fortsätter att vara hemmajobb, lite som du sa, Caroline, att så här, jag ska börja jobba och få träffa lite kollegor, och så blir du ändå sittandes själv. Att även om du är iväg, så blir det så här, det är väldigt många, blir det väldigt ensamt för, alltså i det här, i hela det här stora. Det är så många saker som påverkas i, alltså mentalt, alltså det är ju tufft. Alltså jag pratade med en person så, via nätet, tänkte jag säga, sociala medier, som vi pratade just om det här med att så här, sitter man hemma och jobbar och kanske inte har då någon aktivitet som man då kan gå på, och man undviker då att träffa människor för att man ska göra det. Och så har man inte kanske det här, vissa andra sociala saker som ändå fortlöper. Alltså som jag har sagt, så här, barnen har sin hockey, de är små fortfarande, jag är tränare. Alltså jag får ganska mycket sociala utbyten liksom. Har man inte det, så blir det ensamt. Och då blir den här förändringen ännu större. Alltså, Och det är ingen som vet efter slängarna av hela den biten än, för det har ju gått för kort tid för att också se. Alltså den mentala hälsan och hela det här.
Ja, det, ja men det är ju inte kul. Så, ja, vi får väl se. Det blev väl i alla fall ingen vanlig jul och vinter. Liksom.
Det är så svårt att veta hur man ska förhålla sig, kan jag tycka, ibland. Alltså, ibland så känner man så att man skulle vilja ha förbud eller så här väldigt tydliga så här nej eller ja. Det blir ju svårt. Jag kan verkligen säga, alla väljer ju såklart att tolka det utifrån sig själv. Och så typ pratar man med kanske då människor, personer som du eller så här, som jobbar inom sjukvården, och så får man så här, vad fasen, det är klart man inte ska göra det där. Men det är så himla svårt, för att man, det går så upp och ner i vad man tycker är okej. Och så här, det blir också så här, en negativ, kan jag känna, emellan olika personer, att man är så här, hur kan du göra så där? Och de tycker så här, hur kan du prioritera det där? Och så vidare. Och det här, men jag är ju ändå typ där, så jag träffar ändå massor med folk, så jag behöver ju inte bry mig. Alltså att det blir så här, det är svårt att dra.
Ja, och jag kan ju tänka så här, men jag vill så gärna åka upp till Stockholm. Det är bara jag som åker, det är ju ingen som vet och det är ingen som stöd. Men om alla tänker så funkar det ju inte. Så att det bygger ju ändå på någon slags solidaritetsprincip. Men, ja.
Men nu har de ju också ändrat så att, vad är det, att restauranger ska stänga 23 eller vad det var. Och efter 22 eller något sånt ska man börja sluta servera alkohol.
Ja, och då tänkte jag direkt, men då kan man ju börja dricka vid lunch.
För det är ändå det. Ja, jag vet. Men det är väl någonstans som du säger, alla måste liksom dra sitt strå till stacken. Det funkar inte längre att säga så här, men det är ju bara jag. Nej. Och jag gör ju ändå så här. Utan jag tror att nu måste alla bara så här, okej, jag maxar mitt så mycket som jag bara kan för att bidra. Liksom.
Men dagdrickande kan vi väl ändå komma överens om att det är ändå mycket trevligare än kvällsdrickande.
Ja, gud ja.
Mm. Ja, men Klara dricker ju bag-in-box och sticka nu tiden. Nej, alltså vet ni, nu ska vi inte prata om varken Klaras alkoholdrickande.
Det där vill jag dementera.
jag ber om ursäkt, jag tar tillbaka allting. Hon dricker alltså inte bag-in-box, hon endast stickar. Men det var ju faktiskt inte det vi skulle prata om idag. Idag skulle vi faktiskt inte prata om covid, tänkte jag.
Nej, skönt.
Men man måste ju köra en sån Astrid, döden, döden, döden. Och sen så kan vi släppa det.
Ja, okej. Först bryta ner och känna depp. Och sen kommer ämnet och då bara
sprutar. Och så kommer det kännas så otroligt positivt. Och vi kommer alla längta till klimakteriet.
Ja, exakt. För idag så tänkte vi att vi skulle prata om träning kopplat till klimakteriet. Och varför ska vi göra det? Jo, för att vi har fått väldigt mycket frågor. Och nu kommer alla garva, för vi säger alltid så här. Det här är en klassiker som influencers använder. Att man får mycket frågor och så svarar man på det. För att man inte har något att prata om. Men så är det inte. Just det här får vi faktiskt väldigt mycket frågor om. Och varför vi får det är förmodligen för att det inom träningsbranschen har lyfts upp den senaste tiden. Och kanske också för att vi blir äldre, jag vet inte.
Och varför känner vi att det är bra att ha med dig som expert när vi ska prata om klimakteriet, Caroline?
För att jag är lite äldre än er.
Ja, det var det verkligen. Eller för att du typ är expert på hormoner, jag vet inte.
Jag har ju lite av ett specialintresse när det gäller hormoner. Så, ja. Men jag, det vill jag ändå säga att när det gäller klimakteriet så är det gyn oftast som är, eller i primärvården. Men jag är då endokrinologiskt inriktad, men det är hormoner mer i allmänhet. Men
du jobbar framförallt med diabetespatienter, eller hur, när du jobbar på mottagning?
Ja, hälften i alla fall diabetes. Men det är ju alla hypotyreos, Addison, alltså det är ju alla möjliga sjukdomar. Men diabetes är ju en sån folksjukdom som jag ser mycket. Men de sköts också mest i primärvården. Jag har ju de som inte är så mer avancerad sjukdom då, när man är på specialiserad sjukhusvård. Men det spelar ingen roll. Men hormoner i allmänhet, jag gillar liksom den här feedbacksmekanismen. Vad händer i hjärnan, vad händer ute i vävnaden? Och om det inte händer något i vävnaden, var sitter felet då? Och klimakteriet är ju en typisk sån sak när saker slutar, den här feedbackmekanismen som finns i kroppen inte längre fungerar som den har gjort.
Kan inte du berätta, Caroline, vad är det som händer i kroppen då när man kommer in i klimakteriet, eller under klimakteriet, när man kommer in i klimakteriet? Vad är det som händer?
Vi kan väl ändå säga, är det främst förhållanden mellan liksom, olika hormoner som förändras? Mellan progesteron, östrogen, även testosteron är ju en annan som där liksom, ja, de förändras och man blir inte fertil längre, man har inte längre ägglossning som gör att man kan bli gravid, och själva äggledarna, äggstockarna är ju, det är en stor del i liksom var det produceras hormon när de liksom är för gamla och så. Om nu tjej, då vill jag också säga det här är väldigt förenklat, men jag tror inte vi behöver gå in på det djupare än så. Så förändras saker. Och det som om man då pratar om själva liksom övergångsåldern när man har symptomen och sådär. Man pratar ju om före klimakteriet, och klimakteriet är själva den här övergången, och så efter. Det, då reagerar oftast kroppen med, vi kan väl typ beskriva det som abstinenssymptom. För om man haft ett hormon länge så kommer reagera kroppen på att nivåerna förändras med olika symptom. En del börjar svettas en massa till exempel, eller ja, sover dåligt. Ja, svettningar är väl humöret, alltså, ja, men om ni tänker abstinent, att man blir irriterad och ja, sådär.
Men är de lika de symptomen man har under graviditet? Det låter så när du beskriver dem. Eller var det bara jag som var aggressiv och svettig när jag var gravid?
Jag tror att, jag vill nog säga att det är mer du, men under graviditeten så är det ju höga nivåer av andra hormoner, så det ser lite annorlunda ut.
Och kan man säga någonting om hur vanligt det är att kvinnor upplever att de har klimakteriebesvär? Jag menar, jag tänker på att jag vet att det finns en andel kvinnor som inte upplever att de har några besvär.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är ju speciellt när man jobbar med sjukvård, då träffar man ju bara de som mår dåligt.
Ja, det är ju sant.
Och då får man oftast en skev bild. Jag träffar ju ingen som kommer till mig och säger så här, åh, jag mår så himla bra nu i klimakteriet. Utan alla som kommer till mig och mår dåligt och tycker att de går upp i vikt eller sådär, de kommer ju för att de inte tycker att det fungerar så väl. Så att jag har ju en jätteskev bild. För mig så ser det ut som att alla kvinnor som kommer mår dåligt. Men jag tror inte att det är så alls. Eller det vet jag att det inte är.
Men jag tänker att om man ser till liksom de som vi har träffat under åren, så är ju det kvinnor som både är, ja, såklart innan den här perioden är det ju, men också i övergångsperioden. Och vi har även träffat kvinnor som är liksom, har kommit in i klimakteriet, som har passerat den här övergångsperioden. Och jag skulle säga av dem, då är det kanske är precis tvärtom då för dig, att många som kommer till oss kanske mår väldigt bra, och just när de är hos oss kanske de inte mår så dåligt. Men jag skulle säga att många av mina kunder är ju upp och ner under perioder. Alltså vissa saker är mer under vissa perioder, och under andra perioder så märker de inte av det speciellt mycket alls. Men jag tänker att när det gäller liksom träning för det här, alltså det som är frågan är ju så här, vad ska jag tänka på? Finns det något speciellt att tänka på? Det är det vi får frågan kopplat till. Ska jag tänka på något speciellt när jag är i den här övergångsperioden eller när jag har kommit in i klimakteriet för hur jag tränar?
Nej, det finns ju ingenting som talar för att liksom, hormonerna skulle göra att muskelfibrerna reagerar på ett annat sätt. Däremot så vet vi ju att om man har höga nivåer av tillväxthormoner så svarar de ju snabbare. Men det är ju inte en annan typ av stimuli som ger effekten. Utan det är samma stimuli. Sen är det mer liksom hur snabbt det svarar som varierar med hormontillgång, kan man väl säga. Men däremot så, om man nu mår jättedåligt och svettas ymnigt, så kanske man inte är så himla sugen på liksom svettträning, inte vet jag. Jag har inte riktigt där än. Men så det är väl såna hänsyn man får ta istället. Eller om man nu inte kan sova på nätterna, så kanske man inte heller liksom kan prestera på samma sätt när man går till gymmet, om det är nu det man vill. Så det är ju mer andra liksom yttre faktorer som man kan hantera likadant i, som om man är 23 eller om man är 73 liksom.
Det blir ju väldigt så här, också utifrån vårt perspektiv, därför att Johanna och jag jobbar med träning som är styrketräning och framförallt kopplat till maxstyrka och hypertrofi. Så vi befinner oss ju också i det liksom spektrat och träffar personer och ser hur det påverkar personer. Men vi till exempel, vi tränar ju inte kvinnor i klimakteriet i konditionsträning, för vi, alltså absolut att de kör pulsträning och cirklar och liksom crossfit lik när de tränar hos oss, men vi är ju inte konditionscoacher, vi är ju inga löpprogram och sådana saker, så vi kan ju inte prata utifrån vår erfarenhet av det heller, utan vi hela tiden, våran liksom filosofi är ju att vi säger till alla, om du har ont någonstans, om du är gravid, om du är postgravid, om du är trött, om du är pigg, alltså alla mår bra av att styrketräna. Och det är ju, för oss blir ju det ganska enkelt då, för i vårt jobb, när vi möter personer som är i övergångsåldern.
Ja, men och sen tänker jag också att det som är viktigt, om jag, för att bygga på det som du säger, Klara, det är ju också att när man jobbar med träning så är det ju så att den personen som kommer till oss, alltså vem det än är, kommer att behöva träna utifrån hur den personen mår idag. Och jag tror att liksom det som blir, varför vi säger så här, nej, vi tar inte fram träningsprogram för efter graviditet eller under graviditet och så vidare, är för att vi träffar så otroligt många som tränar på så otroligt olika sätt. Nu blev det väldigt många konstiga ord här. Alltså, det vill säga att en person kan vara jättevan att träna och kan träna på som vanligt. En kan knappt träna och träna med gummiband. Det man måste tänka på är att det är fortfarande en individ. Om vi ska hålla på att anpassa all vår träning till olika hormonella stadier i vårt liv som kvinnor, då kommer vi knappt kunna träna, tror jag. Alltså jag tror vi kommer fastna i att så här, man inte vet vad man ska göra. Utan man måste tänka att träning, precis som allt annat, och lite det som du var inne på, Caroline, när du pratade just om förutsättningar, att har jag inte sovit på grund av klimakteriet eller övergångsperioden och kommer till en tränare och vill träna och säger så här, så jag har typ sovit så fruktansvärt dåligt i en månad nu, då är det ju mitt ansvar som tränare att anpassa till den här personen och vad den ska göra, om den ens ska vara hos mig just då. Och det kanske den behöver, för den kanske behöver göra någonting för att också må bra till exempel. Men alltså, det tror jag är viktigt att tänka på, att det är så här, vi individanpassar träningen. Det handlar inte om att vi ska anpassa till graviditet, klimakteriet, att vi ska göra någon typ av generaliserad träning för klimakteriet, generaliserad träning för graviditet, utan vi anpassar utifrån den individen vi har framför oss. Det tycker jag är ändå en viktig aspekt i det här.
Ja, och när man jobbar som personlig tränare, nu gör jag ju inte vidare längre, men man har ju alltid ett gäng kunder där man i princip inte planerar passen i förväg, eller hur Johanna? Utan man vet att så här, den här personen går igenom det här just nu. Det kan vara en skilsmässa, eller det kan vara stress, eller det kan vara postgraviditet eller vad som helst, utan jag ser när den personen kommer hur den mår idag, och sen så lägger vi upp passet efter det.
Exakt, och då blir det ju individen du har framför dig, och då spelar det egentligen ingen roll vad det är personen i fråga kanske mår sämre av, är stressad av, har sovit sämre av. Det kommer inte att spela någon roll utifrån träningen, utan det är personen i fråga.
Men ett tips om man är personlig tränare är ju att om man har ett tillstånd som klimakteriet som man vet kommer gå över, så kan man i princip göra vad som helst och så kommer folk må bättre över tid. Därför att tillståndet i sig har ju den karaktären, vilket gör att man lätt blir lurad. För om jag säger till en kvinna som kommer till mig på mottagningen, det har jag aldrig gjort vill jag bara säga, att om du dricker tranbärsjuice varje morgon så kommer det må bättre om en månad eller två. Och det skulle den här individen ha gjort ändå. Alltså förstår ni? Alltså, det här är ju en fas som kommer förbättras. Och för en del är det någon månad som är dålig, andra är dåligt i ett år eller två år. Men det är ju ändå någonting som på sikt kommer att gå över. Och det gör ju kanske också att det, antingen så kan man utnyttja det och sälja saker på det, eller så kan man liksom ha is i magen och säga till den här individen, ja, just nu så kanske inte träningen känns kul eller motiverande, du kanske inte har den utveckling du vill på grund av det här och det här och det här och det här. Men om ett halvår så kommer vi kunna lägga om det och göra någonting annat.
Jo, jag tror så här, det är ju viktigt att man, alltså för personer som mår dåligt, eller som har en tuff period. Alltså vad det än är, så ska man alltid ha en respekt för att för den personen där och då så är det tufft. Och det får man aldrig liksom, det får man aldrig så här, äsch, du behöver inte anpassa din träning för klimakteriet, eller äsch, du behöver inte anpassa din träning för graviditet. Alltså man ska aldrig så här liksom bara dra över det så, för att jag tror också att det är en viktig sak, och varför just när man är i den här situationen eller tiden i sitt liv, var du än är nu, så är det också väldigt skönt att känna att någon förstår, att någon liksom, att man får känna en tillhörighet, att den här personen förstår hur jag mår just nu, för att det kan ju vara jättejobbigt för den personen. Och det, så det måste man ha respekt för, men det är ändå inte så att man kan säga så här ska du träna under din övergångsperiod. För att en person som har tränat i hela sitt liv kanske fortsätter bara att träna precis på samma sätt. Och en person som kanske kommer till oss och säger så här, jag vet att det finns fördelar med styrketräning. Det finns ett antal studier som visar på att inte jättemånga på styrketräning just, va? Eller hur? Rätta mig om jag har fel. Men att det faktiskt ger bättre, vad ska jag säga, att det kan ge ett bättre mående under den här övergångsperioden med styrketräning. Och då kommer någon och säger så här, jag vill börja träna styrka. Då är det klart att den personen kommer ju inte träna som person nummer ett, som har tränat i hela sitt liv och aldrig haft något egentligen avbrott från sin träning. Kanske har tränat styrketräning 2 gånger i veckan i hela sitt liv. Den personen kommer ju träningen ser jätteannorlunda ut för än en person som kanske aldrig har tränat men som ändå vill börja träna till exempel. Så att det är ju liksom väldigt många aspekter i som vi som tränare behöver eller inom vården man behöver ta hänsyn till.
Ja, så man får ju skilja på då, alltså vad är det som händer i kroppen för en individ i olika faser över livet och kunskapen kring det, och vad är det för träningsprinciper eller vad är det för riktlinjer som alla människor i olika faser bör följa. Om man tittar på till exempel råden till träning under graviditet, så har ju de ändrats väldigt mycket de senaste, ja men bara 10 åren fram och tillbaka, hur gravida bör träna. Idag är riktlinjerna i princip samma som de generella riktlinjerna för vem som helst. Alltså generell träning är bra.
Jag var tvungen att ta fram, jag hade, eftersom jag bara jobbar, det är 4% av kvinnor mellan 45 och 60 år som har kontakt med sjukvården på grund av klimakteriebesvär. Mm. Så det är ju, det är inte alla kvinnor uppenbarligen, utan 4% är 4 på 100. Men ja, det betyder ju inte att vi behöver förminska det på något sätt, utan de som har ju besvär, men vi, de flesta klarar ju det, går igenom klimakteriet utan något särskilt liksom, att ta hänsyn till.
Verkligen. Det känns ju som, alltså generellt så är det ju så att är man född med livmoder och äggstockar, så har man ju jäkligt många faser man går igenom under sitt liv där man bara känner så här, jag orkar inte mer det här. Alltså det är allt från blödningar, torra slemhinnor, svampinfektioner, ömt underliv, oönskade graviditeter, uteblivna graviditeter och så vidare och så vidare. Det känns som vi har ju det fan jobbigt. Och det, alltså, utan att man behöver söka vård för det, menar jag. Så man ska ju verkligen inte under liksom,
absolut.
Alltså, och det är ju inte det vi säger heller, bara för att vi säger att så här, alla mår bra av att träna på vilket sätt man vill. Alltså det är ju fortfarande så att våra kroppar är ju komplexa, och man kan ju vända på det och säga att våra kroppar är också fantastiska och jävligt coola, och vi kan göra helt otroliga saker med våra kroppar. Alltså tänk att under en förlossning så tänds bäckenbotten ut 800%, eller under en graviditet är det väl till och med. Och det är vilka muskler går igenom det liksom, i övriga kroppen resten av någons liv. Så att det är ju inte så konstigt att det är många som går runt och undrar så här, vad är det som händer nu? Nu kommer nästa fas i mitt liv. Kan jag få, så jag tror att du sa det någon gång, Johanna, så här, kan man inte få slippa lite fler, alltså de här faserna, kan man inte få slippa dem snart?
Ja, men jag kände bara, jag så garva lite för mig själv. Jag var hos så här, en gynekolog här för ett tag sedan, och så bara pratade återigen om jag var preventivmedel, så här, p-piller och hela. Jag har ju testat så här mycket och jag är ju så trött på det, och så jag skiter i det ett tag. Men så nu tänkte jag så här, okej, jag ska ta upp det här igen. Och sen bara slutade det med att jag bara, nej men alltså på riktigt, jag har fått 3 barn, jag är 40 år snart, låt mig bara få slippa alla dessa jävla hormoner. Alltså kom igen, kan man inte få checka av det snart? Det är liksom, ja, alltså det är ju, och jag tänker att också det är så här, varför blir också alla de här olika situationerna så liksom stora, och varför vill man prata om det, och varför vill man så här specialisera träning under typ klimakteriet och sånt? Jag tänker att det är också för att det är ett sätt att prata om det, för att det är ju liksom ett läge i livet när man känner så här, vad det än är, om det är graviditet eller så här, det händer ju så otroligt mycket, och man kan ju känna sig, även om man vet att det är så här ganska stor del av liksom befolkningen i världen som går igenom det här, så kan man ju känna sig rätt ensam ibland när man sitter typ och har super PMS eller ja, allt det här som man ska behöva gå igenom. Så jag förstår ju verkligen hur man vill bara att det ska finnas en grupp människor som förstår och känner likadant i sin, liksom. Ja.
Absolut. Men men absolut. Det finns ju massa negativa, ja, mest negativa saker. Jag hade ju väldigt gärna stängt av mens och så nu. Men jag vet ju samtidigt att det finns massa positiva effekter. Det finns ju, alltså, kvinnokroppen fungerar inte riktigt lika bra efter klimakteriet. Och då pratar jag återigen inte om liksom att man inte ska göra någon särskild träning, men när man har för lite östrogen i kroppen så blir man i större utsträckning benskör till exempel. Vilket i sig då gör att man bör träna ännu mer, därför att mer muskler skyddar mot frakturer och skelett. Så, men
nu ställer jag en sån här kvällstidningsfråga, ja, Caroline. När du säger benskörhet, alltså osteoporos heter det, va? Finns det någonting man kan säga till personer med benskörhet, vad som är bäst för att liksom förebygga och minska besvären i konditionsträning kontra styrketräning?
Styrketräning.
Det var inte alls en riktad fråga.
Nej, men jag tänker till exempel löpning. Man jobbar ju med otroligt tunga stötar, till exempel i ett löpsteg. Det kanske är bra, tänker jag.
Det är bra med stötar när man är ung. Alltså det är då man får sin skelettmängd, eller vad man ska säga. Men när man är äldre och om man är på väg att bli benskör eller benskör, så är framförallt, alltså, muskelmassan i sig blir som ett skydd, alltså utrustning som ligger utanpå som skyddar mot själva frakturen. Men det är också så att styrketräningen ger en viss balans och koordination som faktiskt minskar risken att falla, som också är liksom bra. Plus att liksom själva, alltså det är mer sekundära effekter. Det är inte så att skelettet blir mycket starkare av att styrketräna, men däremot så blir du, är det mindre risk att få frakturer av att
man bäddar in sig i en rustning.
Ja, precis, och att man får en bättre koordination. Det vet man ju liksom, att göra en övning första gången är svår, men när man upprepar den så blir det bättre liksom. Men sen så kan ju vad som är styrketräning för den ena eller den andra är ju väldigt olika. Har du en individ som har hamnat i en rullstol på grund av en stroke och suttit där, så kan det ju vara en alldeles tillräcklig styrketräning för den att gå mellan så två sådana här pinnar, alltså gångträning där de belastar på benen. Förstår du vad jag menar? Så att då, jag pratar ju inte om att man ska liksom maxlyfta eller så, utan det handlar om att träna och ha lite muskler och inte tappa sina muskler överhuvudtaget. Löpning i sig gör ju oftast att man blir lite mer gracil, alltså tunn, plus att springa kanske då ökar risken att man trillar. Men, ja.
Just det. Nej, för det gjordes ju en studie 2019 på Linköpings universitet på styrketräning på kvinnor i klimakteriet. Men däremot, den styrketräningen de gjorde då var puls. Alltså syftet var att se om pulshöjande styrketräning kunde hjälpa mot vallningar. Mm-hmm. Och det kunde den i den här studien. Men det framgår ju liksom inte riktigt vad det var för typ av styrketräning de gjorde. För att det kanske inte är så pulshöjande att träna på till exempel det sättet som Johanna och jag oftast tränar. Att man kanske lyfter 4 repetitioner och sen vilar 2 minuter. Men då finns det ju också andra effekter som är positiva, men då kanske man inte har tittat på just vallningarna.
Nej, och det var ju inte det jag pratade om alls, utan det var ju bara minska risken för fraktur pratade jag om.
Precis.
Liksom. Man måste dela på de här, man får liksom inte blanda ihop. Det är lite sådär också när man pratar om det här, så är det så lätt att folk fångar upp så här och bara, jag ska inte springa då nu för att om jag trillar. Då. Alltså, du förstår vad jag menar, det är så lätt att våran där tydligheten i det här, det finns positiva effekter att röra på sig. Och...
Ja, och jag pratar ju inte om i klimakteriet, utan jag pratar ju liksom om när du sen har varit i postklimakteriet i 20 år och inte haft östrogen i kroppen i 20 år, då är det ju bra med mycket skelettmassa. Alltså, om man ska...
Och nu är vi liksom uppe på kanske då personer som inte vi träffar i gymmet direkt. Alltså då är vi, ja, men nej, har du ändå 20, ja för sig, det beror på om du inte har kommit väldigt tidigt i klimakteriet, men annars är det ju, då är väldigt mycket äldre människor och de kanske hamnar också inom till exempel fysioterapin och så vidare.
Ja, i alla fall som det ser ut nu, jag tycker ju mig ändå se en trend att folk styrketränar mer och förhoppningsvis och om 10 år så kanske vi har många fler som är 60 plus som tränar mer prestationsinriktat. Mm. För jag kan inte se, det finns ju ingen kontraindikation, alltså man, det finns ingenting dåligt med att träna för att bli starkare bara för att man har passerat en viss ålder. Jag tänker att även den gruppen kan väl känna någon slags viss stimulans i att förbättras till exempel. Liksom.
Mm. Ja, men så är det väl det man kan sammanfatta då, vad säger liksom vetenskapen om träning under eller innan, under och efter klimakteriet? Jo, att träning är bra. Och precis som Johanna sa innan, så kan det ju kanske vara också mindre stressigt för en individ som går igenom olika faser i sitt liv där man mår olika på olika sätt, att veta att just min träning behöver jag inte anpassa på något särskilt sätt, för då får jag, som Johanna sa, ännu fler saker att förhålla mig till. Och det var ju, vi har ju pratat med dig här i podden förut om det här med träning liksom anpassat efter sin menscykel, och det var ju samma sak som vi kom fram till då också, att ju fler liksom saker som vi hela tiden känner att vi måste anpassa oss till, ju färre liksom förutsättningar får vi ju kanske att få det gjort också.
Ja, och sen så att man tänker på det, bara för att man kommer in i exempelvis klimakteriet eller i en avgångsperiod, en övergångsfas, så är ju, det är ju inte så att det förändras hur du ska träna om du vill bli starkare eller om du vill ha mer kondition. Alltså du har ju fortfarande samma träningsprinciper att ta hänsyn till. Så där blir det ju också så här, vad är ditt mål med träningen? Alltså det blir ju liksom summan av det här. Det som är målet att bara gå och träna för att må bra, då är det du utgår ifrån. Är målet att bli starkare, då är det du utgår ifrån. Är målet att få bättre kondition, då är det du utgår ifrån. Alltså det hör ju liksom ihop med precis med det som du sammanfattade.
Mm. Och man anpassar efter de faserna man är i. Det är som, jag är just nu i coronafasen. Så mitt mål just nu är ju att inte klappa ihop totalt under den här fasen. Så att de här 2 veckorna nu som jag har levt enligt de här nya regionsrestriktionerna, så har jag promenerat utomhus i dagsljus 1 timme om dagen och tränat någonting 3 gånger i veckan, och då har det varit löpning, eller faktiskt så hemma tränade jag igår med kettlebells. Alltså det var helt wow. Men det är ganska skönt tycker jag, att jag har liksom formulerat det för mig själv också. Det betyder ju precis som om jag hade anpassat efter att jag var i någon annan fas eller postgravid eller vad som helst, att jag har tagit bort en hel del stress kopplat till träning. Så nu är det mer så här, jag tränar efter de generella rekommendationerna om att höja pulsen 30 minuter några gånger i veckan och promenera mycket, för att jag sitter mycket isolerad hemma framför datorn och jag vet att det är bra för mig. Jag känner inte mig stressad över att jag måste gå till styrkelyftsbänken på Friskis och göra mina bänksätt.
Det tycker jag är en superviktig aspekt som du tar upp. Just det här att du har tagit bort stressmomenten. Alltså det tycker jag generellt, i att var man än är någonstans och om man ändrar någonting eller man känner att man behöver ändra någonting, att göra det för att inte hamna exakt där. Att du går runt och är stressad över att det inte blir som du har tänkt.
Mm. Mm. Hur tränar ni? Vad har ni för Vad är ni för
mig
fas?
Är det ju lite, skulle jag säga, lite liknande. Alltså just att så här, för mig har ju styrkelyfts fokuset legat jätte liksom högt, och jag har haft SM hela tiden som slutmål liksom för det här nästa mål, om man säger. Och nu är ju SM-veckan inställd. Det är inte helt 100% än att SM i styrkelyft ställs. Om de skjuter upp det eller hur de gör det, det är inte taget, det beslutet. Men jag tror, och det här är bara min egna tro, att det inte kommer bli något. Varför skulle de göra det i februari? Det känns lite som att det är för nära. Och då känner jag också så att nu får det vara lite som det är. Jag tränar, jag gör det jag får till, jag har ett gym jag kan gå till, jag har inte alls samma förutsättningar med tävlingsbänk och så vidare, men det är inte viktigt nu, jag mår bra, mitt liv rullar på typ, så känner jag. Så att för mig är det också lite så här, det får vara lite som det är nu, det, liksom livet är större än styrkelyft, så är det för mig, så det har jag.
Du då, Karo?
Jag vill jättegärna springa. Jag tycker väldigt mycket om att springa som rekreation och allt möjligt. Just nu så känner jag hela tiden någon slags kanske ont i halsen känsla. Som jag inte riktigt vet vad den är. Så det kommer hela tiden någonting emellan. Men jag försöker köra ert håll fast löpkropp eller vad det nu heter. Förlåt. Program i alla fall. Det är liksom upplagt med ett litet hemmaträningspass eller två pass som man kan köra hemma och ett mer gympass. Så det har funkat för mig. Jag körde väl kanske inte på veckobas utan jag sprider ut lite. Men med ambitionen då, mitt mål är ju faktiskt att kunna springa lite mer. Ja. Det kan jag ju. Men ja, det är hela tiden något som känns någonstans, tycker jag. Det, jag vet inte. Det är inbildningssjuk covid, tror jag.
Ja, men man känner ju efter extra mycket just nu också.
Jag mår oftast bra hela dagen tills typ kvarten innan jag tänkte gå ut.
Men jag tror att det där är nog också lite att man kan känna efter lite extra. Det är också någonstans för att man vill heller inte riskera. Alltså, om du är ute och springer så är det ju så här, ja, då kan man ju skylla lite på det för du träffar inte så mycket andra, men just att så här ändå göra så här, man är ju väldigt extra noga med att så här, har jag ont i halsen, är det här ont eller har jag bara inbillat mig nu, kan jag gå dit och fixa det här, nej det kanske jag inte ska göra, alltså lite så blir nog att man blir lite överdriven och ibland känner att man inte riktigt vet vad man ska förhålla sig till liksom. Det är ju samma sak så här. Nu var ju med barnen också så här, ja, okej, du har lite ont i halsen på morgonen. I vanliga fall kanske man i alla fall skulle säga så här, ta lite te, känn efter, för att man kan ha lite så här morgon. Alltså det kan ju, så kan det ju vara liksom. Nu är det ju bara så här, okej, du har lite ont i halsen, du är hemma. Alltså nu är det liksom inget snack, och då blir det ju också så här mycket mer tid som går åt att liksom ha barn hemma och att man själv känner efter.
Jag undrar vad vi lär våra barn med det här liksom, minsta lilla liksom så här.
Ja.
Är du lite snorig? Ja, då får du vara hemma. De kommer liksom aldrig någonsin. Du kommer gå till jobbet i sitt
min liv. Lilla 4-åring kan ju vakna på morgonen och säga så här, vad är det för dag? Man bara, ja, men det är typ onsdag. Han bara, jag är lite snorig, det är corona, jag kan inte gå till förskolan.
Är det lördag? Alltså,
om det är lördag är han liksom inte snorig. Men grejen är att nu ska jag säga att han älskar sin förskola. Så det här är liksom bara en typ av så här, jag har ändå makten. Han vet typ att, så här, säger han så här, jag är snorig, då vet han att han får vara hemma liksom. Alltså det är ju så. Och det är så här, de är ju smarta. De bara, men jag är lite trött, jag ligger kvar på morgonen. Jag bara, jag är lite snorig. Ja, nej, ja, nästan shit, så är det. Alltså. Men det, ja, det är en annan verklighet. Dock måste man väl ändå säga, nu måste jag bara fråga dig här, Caroline, om du har koll på det här. Men är det inte så? Ja, det här är bara helt egen uppfattning. Det är ju väldigt lite andra influencers som härjar här nu.
Ah, det vet jag inte.
Alltså det är jag typ kräk och sådana. Alltså det har ju inte, peppar, nu ska jag inte säga så för då kommer väl. Men de typerna av influenserna har ju inte överhuvudtaget liksom funnits under den här covid-perioden.
Nej. Ingen maginfluensa. Nej, det är nog för att vi är duktiga på att tvätta händerna. Men däremot så talar ju liksom hur mycket vi provtar är ju ändå att ganska många ändå mår inte så bra. Alltså, det här går det ju en massa annat snor, ja, kan man väl säga. som gör att folk måste provta. Det är ju ändå bara typ 4% av testerna eller något sånt som är positiva. Eller jag vet inte exakt procenthalt. Men det är väldigt många som testar sig för att de inte mår bra, för att de har lite feber, för att de är hängiga eller ont i halsen eller sådär. Och sen så testas de och så är det negativt. Så det är ganska många människor som är hemma ändå.
Snor, men förkylningshemma liksom.
Ja, precis. Men influensa, nej, det har vi ju inte. Och den brukar ju inte komma nu. Den kommer ju oftast liksom mot december och våren, influensaperioden. Ja. Och sen kallar vi, ja, och det finns ju en annan, vabruari har vi ju. Så att det brukar ju kanske börja med lite sjukdom nu.
Mm. Så det är nu det börjar de andra sjukdomarna. Nu kommer de i knapp covid. Och så har vi ändå en härliga månad framför oss. Vi får vara pepp. Peppavsnitt, hörni.
Jag tror ju så länge vi håller avstånd så är ju, har ju de andra också mycket svårare att smitta. Det är ju samma princip som gäller för alla infektioner. Ja. Med att hålla sig på distans från varandra.
Mm. Så nej, jag mycket ja. Barn är ju hemma från skolan nu med förkylning och sånt. Och det är klart att det blir väl lite extra för att man ska vara extra försiktig. Man ska vara hemma de där dagarna extra. Ja, alltså det är klart att det blir ju skillnad.
Mm. Skärmtiden går upp, i alla fall i min familj. Herregud vad mycket skärmtid. Om barnen måste vara hemma och jag måste jobba så får de ju sitta framför en skärm.
De kommer ju inte må dåligt av det i resten av sitt liv liksom.
De kommer få fyrkantiga ögon.
Så säger man.
Det kommer de få.
Jag tänker att så här också att det är väl en så här typisk grej att ta bort stress, kan jag känna. Att så här, om jag har barn hemma och jag behöver plugga till exempel. Jag har suttit i så här, seminarier. Jag gör ju allt på distans, så att jag kan ju ändå göra min undervisning även om jag har barnen hemma, speciellt när de är äldre, för de sköter sig själva liksom. Alltså det är ju så här, om de sitter med skärm de här timmarna när jag sitter och jobbar, alltså det är ju så här, jag behöver inte ens lägga någon energi på det. För det är så här, det får vara så. Alltså istället för att känna så här, åh, nu har de suttit med skärm hela dagen. Jag tänker att det är så här typisk sak som folk blir stressade över. Istället för att bara, låt det vara så då, den här veckan.
Alltså, nej, jag de kommer tror ju inte att de...
Nej, det vet jag att du inte tror. Men jag tänker att just det är en sån sak som jag tror folk är stressade över. Att så här, man behöver kanske inte vara det då. Det kommer ju lösa sig. Alltså år 2020 kommer att försvinna. Men den kommer alltid hänga med oss i historien. Men det kommer liksom komma nya år. Det kommer ju försvinna den här pandemin. Även om man inte tror det.
Just ja, det tror jag också.
Men 2020 stod ju vi liksom i dörren och sa, det här kommer bli ett år.
The golden year.
Yes, det sa vi och det har man fått ångra så många gånger. 21, 21. Ja, vi får se.
22, det blir... 22 är min nästa hopp, måste jag säga.
Ja, vad skönt. Mm. Okej, läkare Caroline, doktor Melberg säger att 22, då
2022.
Kommer det... 2022, då kommer the golden year.
Då pikar vi.
Då är vi tillbaka igen.
Ja, vi som fortfarande har jobb då.
Ja, för fan. Mm. Nej, fy. Okej, nu tycker inte jag vi går in i 20 år för det här.
Jag känner, vi ses bara... på LinkedIn.
Ja, det är ändå fredag, hörni. Kul. När vi spelar in det här nu.
Det är ändå fredag.
Mm. Vi ska utomhus av er här hos oss.
Ja, men det är ju ändå trevligt.
Mm, vi jobbar på det. Vi har elddon och nu regnar det visserligen. Men vi försöker göra härliga saker.
Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Det blir väl filmkväll med familjen.
Jag fick också reda på under den här inspelningen, så fick jag också reda på att även barn idrotten nu inte får ha tävlingar och matcher. I alla fall i den här regionen. Fram till jul.
Mm. Aha. Inte ens om de är ensamma som i sitt lag.
Alltså nu kan inte jag säga enskilda idrotter, men det här, jag talar ju för hockeyn och då gissar jag att det är lagidrotter det handlar om.
Mm.
Men då vårat liksom, hockeyn kommer inte ha matcher. Det kan ju vara hockeyförbundet som har tagit det här också, det vet jag inte. Men alltså, vi kommer inte ha matcher fram till resten av året. För våra alltså, små tjejerna.
Mm. Nej, men jag tänker ändå, vet ni vad, det kommer komma trevliga saker ur det här. Vi kommer bli så mycket mer måttliga, tror jag, i allt aktivitetande och så. Det tror jag.
Det tänker jag också, som bor i en sån här, jag bor ju lite i så här lallaland med så här övre medelklass som har kanske fått lite konsumtionsvansinne senaste åren. Och jag tänker just det här att de faktiskt inte åker på sina charterresor och de behöver kanske inte köra lika mycket bil och de behöver inte köra lika mycket grejer. Att folk liksom faktiskt kanske lugnar ner sig lite med det här jordklotsutnyttjandet som vi faktiskt håller på med här i Sverige, om man tänker på de globala målen och sådana saker. Mm.
Ja, det ja. Kan väl vara jättebra. Det är positivt att folk inte flyger i samma bemärkelse. Alltså, sådana saker och allt.
Men också att man kanske kommer vara mer öppen till att man vissa dagar jobbar hemifrån och att man liksom...
Vi hoppas att det kommer väldigt mycket bra ur det här, så att det blir, efter dyningarna finns det mycket positivt att ta. Jag tror aldrig vi kommer kunna se tillbaka på den här tiden och säga så här: titta vad bra det blev. Det tror jag, har jag svårt att se. Alltså jag har väldigt svårt, så jag tror väldigt mycket gått i krasch under den här tiden också.
Ja.
Det känns så, men ja, vi får se.
Vi tar det här snacket vidare med ett glas vin framför en digital AV, tycker jag.
Det tycker jag.
Ja, det gör vi. En annan dag bara.
Gud vad härligt att du var med oss, Caroline. I poddavsnittet så kommer vi såklart länka till FYSS generella riktlinjer för träning under graviditet och den här studien som jag pratade om på Linköpings universitet. Men,
under graviditet,
ja. Ja, klimakteriet. Då vill man ju förhoppningsvis inte vara gravid igen då, nej.
Nej.
Det är vi några stycken som känner oss färdiga med vid det här laget.
Yes!
Ja. Yes. Vi hörs snart då, kompisar.
Ja, vi har det bra.
Kram, hej.
Kram, hej.
Hej då.